Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hela mig Herre så blir jag helad. Fräls mig så blir jag frälst. Amen. Jag ska tala om tro och otro. Vi ska använda oss av lite större texten bara av den här evangelietexten där vi ska se även på kapitel 8 och 9. Tillsammans. Ja, den hänger ihop. Det är inte utspelar sig inte samma dag, men det hänger ihop på ett bra sätt. Det åttonde kapitlet kanske ni minns att Jesus hade samtalat med judarna. Han är på tempelplatsen. Så kommer det skriftlärda släpandes med en kvinna som det hade härtappat. En syndarska som de hade tagit på bargärning när hon hade begått äktenskapsbrott. Där kommer gående med, troligtvis med stenarna i händerna. Och de ville att Jesus skulle avkunna domen så de kunde stena henne. De var blodtörstiga. De skulle döda henne på Jesu befallning. Men inte för att de ville åt kvinnan. Därför de ville sätta dit Jesus. Förbjöd han dem att stena kvinnan, syndade han mot Guds ord. Om han fällde domen över henne skulle Jesus fått det besvärligt med Pilatus och den romerska överheten. Som var det enda som kunde döma någon till döden. Gud säger genom Hesekiel: skulle jag ha någon glädje i din ogudaktiga stöd, säger Herren Gud. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Det här är orden som gick starkt över hela texten idag, eller texten idag. Ända sedan syndafallet har Guds son haft en enda vilja. Jag till och med innan skapelsens början kan vi läsa om att Guds son, lammet, var slaktat för att rädda syndare. I evigheten var lammet slaktat. Så han vill verkligen att syndarna vänder om från sin väg och kommer till honom. Oberoende av vilken synd de hade gjort. Där gällde både kvinnan framför honom, men också fariséerna och de skriftlärda. Med stenhjärtan. Löftet om syndernas förlåtelse genom kvinnans säd gavs till Adam och Eva i paradiset. Och den som levde i tron på det löftet, det ägde syndernas förlåtelse. Varje pojke och flicka som föddes in i det löftet hade som sin uppgift, som vi läste om i Saltaren, att föra det vidare till sina barn och barnbarn. Varje flicka som levde i löftet levde med hoppet att kanske jag är den som ska föra fram frälsaren. När vi studerar Jesus släkttavla närmare ser vi att det dessutom är så att det finns hedniska kvinnor med som inte själva fötts in i löftet. Som ändå fick bli stammödrar till löftessonen Jesus. Det är fyra kvinnor vi stöter på. Och det är de enda kvinnorna som Matteus omnämner vid sidan av Maria i släkttavlan. Det är hedniska kvinnor. Vi läser om Judas svärdotter Tamar. Den första kvinnan som hon lurade att ligga med honom. Blev hon moder till Jesus, den här stammödran till Jesus. Sen har vi kökan Rahab som skyddade spejarna i Jeriko. Sen moabitiskan Rut som kom från ett fiende folk som Israel inte skulle beblanda sig med. Och sist står det om hetiten Urias hustru Batseba som David bedrev botokt med. Sen mördade han hennes man, tog henne till fru åt sig. Hon tillhörde ett folk som skulle fördrivas från landet när de intog det. Men hon blev också ett stammoder till Jesus. Det här är kvinnor som inte Jesus skäms att ha med i sin släkttavla. Inte heller Matteus skäms över det när han skriver till judarna. Han visar på Guds förunderliga vägar och hans stora nåd mot alla syndare. Det som är dessutom ännu större, det är ett otroligt bevis på Guds nåd. Det är att de här kvinnorna, hedniska kvinnorna, var inte de värsta förbrytarna som Jesus hade i sin släkttavla. Men där finns många män som överhuvudtaget inte kan förstå att finns där. När vi läser vår bibel så ser vi att Gud valde Abraham och förnya löftet till honom. Han begränsade sig, och inte bara Abraham, utan det var Sara som skulle föra fram. Han valde fru åt Abraham. Han valde mamma åt sin stammoder åt sin son. Av Isaks två barn skulle Jakob, bedragaren, för att löfte vidare. Då har Jakobs 12 söner som han fick med 4 olika kvinnor skulle det bli juda, som var fjärde sonen till Lea som förde generna vidare. Men där fick alla hans 12 söner bli med i löftesfolket. Ja, det blev snarare 13 stammar som gick in i det utlovade landet. Fick ta plats där. Det var 2 miljoner. Det var 2 miljoner som drog ut ur Egypten. En stor skara människor. Som intog landet. Men det var bara en liten rest. Av löftesfolket kvar. Som väntade på Guds messias. När Jesus kom. Det fanns gott om judar som läste och studerade skrifterna. Men det var väldigt få som väntade på, eller kunde tro att Jesus var uppfyllelsen om det som profeterna talade om. Inför de här stora herrarna som kommer släpande med den här kvinnan sätter sig löftessonen ner och skriver med sitt finger på marken för den hårdförda hopen som kommit med dit. En gång i skapelsens början skrapar han ihop jord och formade människan och blåste livsande i henne. Han kallade henne Adam. Sen gjorde det kvinnan av mannens reben som blev tagit av honom medan han sov. Och ni minns vad han sa, äntligen. Han sa, detta är nu ben av mina ben och kött av mitt ben. Kött med kött. Kvinna ska hon heta, till en man om dagen. Då var de skapade underbara och till Guds avbild. Det rådde total harmoni och lycka i det äktenskapet och det paradiset. Allt var gott. Men det förblev inte så. Utan tillsammans överträdde de Guds bud och föll i synd. Det står en hård hop med religiösa ledare, fariséer och skriftlärda kring Jesus. Män som borde ha lärt känna Guds nåd vid det här laget. Så där redo att straffa en stackars medsynderska till döden. Inte för att de hatade hennes synd och det hon gjorde, utan för att sätta dit löftessonen Jesus. Deras frälsare från all synd. Hur långt kan en människa gå i sin ondska? De hade inte bara förkastat Guds son, utan de gick även den ondes vägar för att döda honom och fresta honom till synd. Men Jesus reser sig upp och han svarar dem med en vishet som bara den allsmäktige har. Han säger, den av er som är utan synd kan kasta den första stenen. Han såg deras hårda hjärtan. Han sätter sig ner igen för att fortsätta skriva om marken. De här orden ekar ännu idag, ofta på ett felaktigt sätt för att försvara uppenbara synder. Och syndare som söker syndernas tillåtelse istället för syndaförlåtelse. Men då fick Jesu ord stenarna att falla till marken och ensam lämnade Jesus med kvinnan. Han som kunde ha kastat stenarna och kunde ha straffat henne. Han sitter kvar där. Han försvarar aldrig kvinnans ord och handlingar. Men han lät nåden gå för rätt. Han ville ingen syndares död. Hon fick erfara oförtjänt kärlek och få höra de förlösande orden: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mera. Hon fick syndernas förlåtelse. Fick leva i tro på Jesus som sin ställföreträdare, frälsare. Det här står i kontrast till det vi läser i fortsättningen. Jesus fortsätter att undervisa kapitel 8. Han undervisar om sin förestående offerdöd på ett kraftigt sätt. En del judar börjar tro på honom, läser vi. Men när han säger till dem att om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Så blir det anstötta, det tar anstöt av de orden. Du börjar frågasätta honom på nytt. För att bli fri var ett ord de hatade. De var fria, de var födda till Abrahams barn. De var inga slavar. De var fria. De hade med sann löftet. De kunde med stolthet luta sig mot det. Det var äktingar. Men Jesus anklagade för att vara oäkting. Han som själv var Gud, född av fadern för alltid och i tiden av Maria. Men de förkastade honom. De förkastade honom som löftet talade om. Vi läser att Abraham jublade sitt inre när han tänkte på Jesu dag. Han förstod medan han förstod att Jesus, vem Jesus skulle vara och vad han skulle utföra. Medan hans stolta barn tålde inte höra sanningen. Vi kan läsa i slutet av kapitel 8. Jesus säger till dem att jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns. De förstod vad han sa. De tog upp stenar för att stena honom. De stenarna som de hade släpat med sig för att döda kvinnan med löftes mot löftessonen. Vi kan lägga märke till att hur tydligt än Jesus talar för dem så kunde de inte komma till tro på honom. De kunde inte tro att han var Messias. Alla tecken och under han gjorde, det blev bara mera förstockade av allt. De ville inte höra och de ville inte se. Det var som på Hesekias tid. Han skriver: det har ögon att se med, men ser inte. Det har öron att höra med, men hör inte. Eftersom det är ett upproriskt folk. Så när vi kommer in i det 9:e kapitlet idag, som talar om den blinde mannen, så bekräftas den här sanningen på nytt på ett konkret sätt. Här framkommer det tydligt vad det betyder att se men ändå inte se. Den här händelsen utspelar sig några dagar senare. Då är det en sabbat. Och det blir avgörande för hur fariséerna tolkar det som Jesus hade gjort med den blindfödde mannen. Det som de skulle fråga sig själva allra först när de hör någonting, att Vad har vi för anledning att förkasta det här ordet av Jesus? Vad hittar för fel i det här? Jag har ingen glädje i undern som Jesus har gjort eller undervisningen han har framfört, utan de vill bara söka felen. Trots att han hade botat och hade gjort så stora saker, så borde det ha ändrat sig. Nu ser vi att det var en del som hade börjat ifrågasätta om det faktiskt var, om de faktiskt hade rätt förståelse för sabbatsbudet, eftersom det inte rakt av förkastade Jesu under när det var gjort på en sabbat, som läste tidigare. Därför hade de kallat till sig pojkens eller mannens föräldrar för att försäkra sig om att det var ett under och att han var född blind. Sen också fråga av dem vad de hade för åsikt om det som Jesus hade gjort. De ville förhöra föräldrarna. Men det också hade konsekvenser att bekänna Jesus som Messias redan då. Så de ber dem att tala med pojken, han är stor nog att svara för sig själv. Men det var inga konstigheter som Jesus hade gjort. Han hade helat mannen. Han hade böjt sig i marken, han hade spottat på marken och skrapat ihop lite damm och gjort en deg som han hade smort på den blinde mannens ögon. Efter han hade tvättat sig dammen Siloam så kunde han se. Det var ett väldigt enkelt under som Jesus hade gjort. Till det yttre såg det väldigt enkelt ut. Det fanns inget att diskutera. Mannen var blind. Han var född blind och han kunde se. Och fariséerna fortsätter att fråga och frustrera mannen. De försöker få honom att förkasta Jesus. Trots undret. De uppmanar honom att ge Gud äran. Vi vet att mannen är en syndare. Han svarar att om han är en syndare, det vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser. Han ger dem en kraftig tillrättavisning för deras enorma otro och deras konstiga inställning till Jesus och hans mäktiga under. Han säger, är det som är så märkligt? Ni vet inte varifrån han är. Han har öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud, kunde han ingenting göra. De blir stötta på mannen på ett sätt när han ger dem svar på tal på det här sättet. Och de säger att du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Det här var någonting också som togs upp i början av lärjungarna. De undrade vem som hade syndat när den här mannen var född blind. Om det var hans föräldrar eller mannen själv. Och där gör Jesus klart att varken deras hade syndat som orsakat det här, utan det här kom till för att Guds väldiga gärningar skulle uppenbaras på honom. Men det här fariséerna, deras hjärtan var totalt stockade. Jesus träffar här mannen lite senare för att öppna hans andliga ögon och ge honom den frälsande tron. Han hade hört på fariséerna. De andliga ledarna i synagogan hade behandlat honom. De borde ha tagit sig an mitt folks svagheter. Men de gjorde inte det. Utan de hade kastat ut honom på grund av att han hade en bekännelse till Jesus. Vi läser i slutet av kapitlet att Jesus frågar honom när de träffas. Om du tror på människosonen. Han svarar, vem är han, Herre? Tala om det så att jag kan tro på honom. Och Jesus sa till honom, du har sett honom, den som talar med dig, han är det. Säger mannen till Jesus, jag tror, Herre, och han tillbad honom. Jesus sade att en dom har kommit i världen för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda. Och Johannes berättar att några fariser som var med honom hörde det här. De frågade att inte är väl också vi blinda? Varpå Jesus svarade att om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser, därför står er synd kvar. Den som har sonen, läser vi, han har livet. Men den som förkastar sonen är kvar under domen. Mannen var redan tidigare övertygad om att Jesus var en profet och att han var från Gud, kan vi läsa. På grund av ondet som han hade utfört så kunde han inte vara en ond människa. Men nu får han en saliggörande tron på Jesus. Han är människosonen. Den som omtalas i Daniels bok, han är Guds egen son. Vilket mannen förstod när han tillbad Jesus som Gud. Den frälsande tron, det är tro på Jesus, frälsaren. Tro på honom som Guds utsände frälsare. Den blinde mannen i dagens text och även syndarskan och även alla andra som aktivt väntat på den utlovade frälsaren som vi talat om idag. De blev saliga genom tron på löftet om Guds Messias, om löftessonen. Johannes skriver i inledningen av sitt evangelium, prologen som det kallas, det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle komma i världen. Det här är det ljuset som alla väntade på efter mörkret när det föll synd i paradiset. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Man säger att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men sen säger han, men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. Fortfarande gäller samma löften. Fortfarande söker han upp de blinda och sargade syndare. För att Guds väldiga gärningar ska bli uppenbarad på varje syndare som kommer till honom. Fortfarande öppnar han blinda för blindade ögon och ger tro åt honom som den utlovade tro och dem på den utlovade människosonen. Människosonen Jesus Kristus säger fortfarande samma tröstefulla ord som han sa till Daniel. Han kom till honom för att trösta honom efter att han hade sett alla de starka synerna och var full med ångest. Jesus sa till honom, var inte rädd, du högt älskade man. Frid vare med dig, var stark, jag var stark. Orden från Jesu mun har fortfarande samma kraft och löfte med sig. De ger vad de lovat och utför det de har blivit utsända att verka. Så må det även hos oss och våra hjärtan utföra sitt verk. Varje dag tills basunen ljuder och människosonen kommer på himmelens skyar. Ja, ge oss Herre alla seende ögon och troende hjärtan. I Jesu namn. Amen. Vi ber. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi icke var glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.